Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varmt välkommen, det är dags för ännu en MotoGP-podd, nummer 125 den här gången. Med mig Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Och Andreas, vi brukar ju börja och fråga hur läget är. Idag ska jag bara berätta hur läget är för mig. Jag tycker det är extremt skönt att prata motorcyklar. Jag vill släppa, inte övriga livet, men det är rätt skönt att gå in i den här bubblan och bara snacka motorcyklar.
Tufft av skolan, va?
Ja, det var exakt så det var. Rensa ansikte, rensa huvudet, rensa allt.
Ja, det blir MotoGP istället. Och välkomna till Vinales-podden.
Ja, det skulle man nästan kunna döpa om den till, för vi hamnar ju på det med nummer 125.
Vi lovade att inte vi skulle prata om honom i denna veckans podd, men vi kommer inte undan.
Nej, vi får åtminstone lägga 25% på honom, tror jag.
Nej, 5 minuter får du max.
Ja, så får det bli. Han är i alla fall högaktuell, så någonting kommer det bli med Vinales. Det kan vi vara klara med. Sen kommer det bli plus och minus från Silverstone. Och några ämnen att ta upp kring det också. Dels Michelin. Hur funkade däcken egentligen under förra racehelgen? Vi har en del att snacka om gällande incidenten mellan Marc Márquez och Jorge Martin på inledningsvarvet. Och sen också cirkusen runt Yamaha som kanske börjar att stilla sig lite grann.
Känns som att ämnena är ungefär samma varje vecka.
Ja, det gör det.
Med Yamaha, Vinales och förra veckans race.
Mm. Det är tur att vi inte säljer lösnummer på det här. Eller kanske vi gör till viss del.
Ja. Det är som det är.
Men är du laddad då? Du kanske får dra lite lass idag. För om jag är förvirrad så beror det på en stökig dag i skolan.
Ja, men jag är med.
Nummer 25.
Ja, nummer 25.
Jag räcker upp handen här nu. Det är bra att föregå med gott exempel.
Okay.
Och börja med Maverick Vinales. Är du förvånad?
Nej, det är jag inte. I Vinales-podden så passade det att ha honom då. Men det var ju som jag sa förra veckan att 25, vem är nummer 25 i MotoGP? Ja, det är ju Maverick Vinales. Vi kommer ju inte ifrån honom. Hela tiden så är det han, spanjoren. Han hade ju 25 när han kom in i MotoGP. Men vi har redan pratat om Vinales, om startnummer. För han har ju startat med 12 nu för tiden. Så att vi behöver inte ens nämna det.
Nej,
vi nämner det i förbifarten. Jag har en annan 25.
Ta den istället.
Som jag tycker är... Det är den andra föraren som jag tänker på när jag tänker på nummer 25. Och efter det så är det ganska tomt. För jag kollade igenom gamla startlistor ända från 80. Det är ingen direkt känt namn eller som man förknippar med 25. Det kanske var någon som hade det i förbifarten, men annars är det inte som någon som har haft det.
Och tittar du så långt bak, den som var på 25:e plats var kanske inte så intressant just för minnet heller då?
Inte just då, nej.
Nej.
Så Vinales är den första jag tänker på med nummer 25, även fast han inte har det. Den andra jag tänker på, det är en aktuell förare, väldigt aktuell förare. Han kör dock inte MotoGP, han kör Moto 2 i år, men ska köra MotoGP nästa år i Tech 3. Kanske, eller nu blir det så. Men det var på gång att det var på Yamaha, men det är Raúl Fernández i alla fall. Han ligger ju tvåa i mästerskapet i Moto 2, kör också med nummer 25. Vi tänkte lite prata om honom den här gången istället. Lite omväxling.
På väg in i MotoGP alltså.
På väg in i MotoGP.
Ja, men det tycker jag är bra val. Det är ju en förare med riktig potential och verkligen stjärnpotential. För den här resan han har gjort så långt, den sticker ut.
Den sticker ut, verkligen. Kom ju från Spanien, körde spanska mästerskapet. Vann där under sitt femte år, så vann han 2018. Sen tog han ju klivet in då i Moto 3. Från 2019 och framåt. Men resultat fram till dess, han vann alltså spanska mästerskapen 2018. Han körde även Red Bull Rookies Cup 2016, så alltså 2 år före han vann, då dubblade han helt enkelt. Då körde han även Red Bull Rookies Cup, blev 3 där totalt. Vann gjorde Ayumu Sasaki. Det har gått lite stå i hans karriär. Han står där och stampar fortfarande i Moto 3. Nu kör han KTM för Tektra-teamet. Ja, vi lämnar Sasaki, det hör inte hit. Men han vann i alla fall det året som Raúl Fernández blev 3. Så han klivit in då i GP-sammanhang. Tog ingen seger första säsongen han körde. Han körde lite wildcard innan, men 19 tog han ingen seger. Däremot förra året så vet vi precis hur det gick. Han tog ju 2 segrar, en i Valencia, en i Portugal. 4 pallplatser på de 5 sista racen. Det gjorde att han blev promotad till Moto 2 och var lite förvånad faktiskt. För han hade precis hittat speeden, börjat att vinna. Då kunde man nästan tro att han skulle vara kvar där en säsong för att kunna ta hem mästerskapet. Men de valde att plocka upp honom direkt till Moto 2 och som han har gjort det där. Han började med en femteplats, tredjeplats, andra racet. Seger i tredje racet som var i Portugal. Det vill säga samma bana som han då vann på i Moto 3, bara 3 race före. Och sen har det blivit ytterligare 3 segrar och några pallplatser till på det. Kostsamt misstag dock. Och dålig fart från hans sida den här helgen. Krasch ut i kurva 12. Såg ut och skadade sig lite grann. Men verkar inte vara så farligt. Vi såg ju bilder från boxen där. Och det var nog inte så allvarligt. Men det gör ju att han ligger ganska många poäng efter Remy Gardner nu i sammanhanget.
Och så hade han ju dessutom den här kraschen på Sachsenring tidigare i somras. Så det satte ju också lite extra press på honom fartmässigt där. För innan kunde de ju ligga och bevaka varandra lite grann där, Remy Gardner och han i sammandraget,
ja,
också.
Och nu ligger han alltså, vad blir det här nu då? 31 plus 13, 44 poäng efter då i mästerskapet. Och det är ju 2 andra platser lite till. Andra plats i Sachsenring, det var ju given egentligen, de hade fått den luckan. Andra plats här var inte lika given, för han hade en tvart, jag tror han låg 6-7 eller någonting när han kraschade. Men det är 6 deltävlingar kvar, allt kan hända, även där.
Men alldeles oavsett så är det ju en extremt snabb och rak karriär uppåt. Och roligt att se den där jämförelsen också med Sasaki tycker jag, jag hade också förväntat mig mer av honom. Han körde ju Petronas tidigare. Nu har han ändå blixtrat till ett par gånger med riktigt bra fart, men det finns ju inte den där jämnheten för Sasakis del. Men däremot har ju Fernandez både hittat jämnhet totalt sett, för jag menar 1-2 misstag som rookie, det måste ju vara okej att göra.
Helt okej.
Men han har ju dessutom en jämnhet som är extremt hög.
Ja, och hittills alltså på 12 deltävlingar, 4 segrar, 2 andra platser, 1 tredje plats. Det är bra facit. Och nästa år alltså så blir det Tektra KTM tillsammans med Gardner återigen då. Tar ju bort Petrucci, Lecona ifrån MotoGP-teamet och så hoppar han in där istället. Och det var ju ytterst nära att det blev Yamaha. De försökte in i det längsta. Den här pressreleasen, den kom ju på första helgen i Red Bull Ring när vi var på plats. Att han var klar för KTM, han var inte glad över det då. För de höll på att jobba med KTM, eller med Yamaha-dealen, att han då skulle köra i nuvarande Petronas-teamet. Och vad jag har hört så höll han på hela den veckan efteråt där också och få lös Fernandez ifrån sitt kontrakt med KTM. Men till slut så gav de upp i alla fall Yamaha, och där sitter ju nu då Fernandez med ett kontrakt i KTM.
Mm. Man kan ju konstatera att deras ungdomsfabrik eller deras matarserier med Red Bull Rookies Cup och det är framförallt den serien för KTM som sen gör att man har det här tillflödet av talanger. Nu har man ju nästan svårt, som du säger, att behålla förarna.
Det är ju det, och vi har ju pratat om Fernandez tidigare i podden här och vilken väg han skulle välja, och jag tror att Yamaha hade varit ett bättre spår för hans del, för att precis som du säger, de har så pass många talanger i KTM, så vad är nästa steg? Men det är ju då peta ut antingen Binder, Brad Binder eller Miguel Oliveira. Oliveira har vunnit två race. Ett race i år? Två?
Ett race i år.
Ett race i år, två förra året.
Ja, då vann han i Portugal.
Barcelona vann han ju i år.
Ja, just det. Förra året Portugal och sen vann han ju i Österrike. Exakt.
Det är inte jättelätt. Nu är han inne i en grym formsvacka å andra sidan Oliveira, men det finns många förare som knackar på dörren. Gardner och sin teamkamrat även i år och näst kommande år. Och sen har vi ju då Pedro Acosta och Masia. Masia kan säkert ha klivit upp till Moto2 om någon säsong. Sen vet man inte vad det leder. Acosta känns som given i MotoGP-klassen om kanske bara tre år.
Jag håller med dig. Det är de där två förarna. Acosta som du nämner nu och sen Fernandez som vi är inne på. Det är ju lysande stjärnor.
Ja, så jag tror att Fernandez hade mått bättre av en Yamaha-styrning. Det tror jag hade varit ett mycket bättre val för hans del. Men han ville, men kom inte ur kontraktet med KTM. Och visst, har man bara farten så klart han kan peta ut både Binder. Men Binder har kontrakt nu till 2024 tror jag till och med.
Ja, det var ett långt kontrakt, exakt.
Då i så fall är det både 22, 23, 24, först i 25, alltså sin fjärde säsong i MotoGP. Då är det Oliveira han ska peta ut. Oliveira har kontrakt nästa år. Ja, det är tufft.
Men du, de här förarna nu då som vi nämner här, framförallt Fernandez som du pratar om, startnummer 25, men sen glider vi in lite på Acosta också ihop med KTM här. Vad är det som gör att de sticker ut eller lyckas så snabbt då, tror du? För det är just Moto2 som vi ser Fernandez i, den är ju extremt jämn klassen.
Ja, jag tror till att börja med så är de ju supertalanger, båda två, det har de visat. Men för det andra så sitter de i ett väldigt bra team. Jag tror att teamet gör en stor skillnad här. Kolla bara på Gardner som har kämpat lite i det här SAG-teamet där Lytti kör nu till exempel. Och han kämpade ganska många säsonger innan han fick det att lossna på riktigt. Lite underfinansierat team, körde på fjolårschassin och sådana saker förra säsongen. Så direkt kom upp till Aki Ayos team så levererar de. Och det har vi ju sett flertalet andra förare också leverera. Kolla på Sarko till exempel. När han körde i det teamet, två titlar direkt från att ha kört Caterham då året innan. Annat chassi och sådär, det vet jag också. Men han har en viss förmåga, Aki Ayo, att ta fram talangerna och kunna få ut det bästa av dem.
Mm. Ja, det är intressant att du säger det. För att det visar också hur viktigt det är med den här miljön runt om förarna och att det kanske är den lilla skillnad eller den tydliga skillnad som man kan se är ju också den här lugnet eller det som, ja, att man kan sortera bort ovillkommande saker åtminstone och veta att grejen är på plats och så har man då huvudet med sig och slipper fokusera på fel saker.
Visst, otroligt viktigt. Men spännande att se och följa Fernandez både denna säsongen om man kan ro på Remy Gardner till slut. Det kändes som att tåget gick nu i Silverstone där med seger för Gardner, krasch för Fernandez, men ja. Med oväntade saker har ju hänt att ta i kapp den här 40, vad sa vi, 44 poäng.
Mm.
Kan inträffa, vi får väl se helt enkelt. Men spännande att följa om nästa år också.
Ja, jag kan inte annat än att instämma. Det blir ett intressant namn och att tillägga i MotoGP-klassen.
Ja.
Släpper start nummer 25, eller?
Ja,
ska eller vill du säga något mer? Ska vi dra något mer med Vinales i veckan?
Ska vi ta den där 5 minuten på Vinales?
Ja, men då får vi koppla det till att han faktiskt har testat den här veckan.
Ja, exakt. Det senaste i Vinales-podden om Vinales.
Vinales-såpan.
Ja, han har signat för Aprilia. Det gjorde han ju ganska tidigt. Han har även kommit överens med dem att han ska köra Aprilia resten av säsongen. Han petar alltså Salvadori. Där kan vi också ge en tanke till Salvadori som alltså blir av med sin styrning nu hos Aprilia. Levt livet där i någon säsong, men så är det. Så från och med Aragon som är nästa helg, då kommer vi se Maverick Vinales på startlinjen med en Aprilia. Och det bestämde han sig under tredje passet, för han har ju testat här nu. Tisdag, onsdag. Idag är det torsdag eftermiddag när vi spelar in det här. Han har testat tisdag, onsdag på Misano. Bland annat med andra testförare på plats med MotoGP-cyklar och även andra förare i MotoGP-klassen fast med gatcyklar. Sarko var där, såg jag. Bagnaia var där. Morbidelli körde hoj för första gången, såg jag också. Han såg lite stapplig ut med knät. Det är en annan sak. Det hör inte hit till Vinales.
Nej, men han får en liten värdemätare då, menar du?
Ja, exakt.
På det här.
Det får han. Och testet gick ju väldigt bra, måste jag säga. Det som är släppt och de tiderna som de har sagt. Han körde alltså 1.33.0 första dagen. 1.32.4 andra dagen. Och jämför vi det då, den tiden, hur snabbt är det då? Ja, men 1.32.4. Pooltiden förra året, 1.31.0. Och det var han själv som satte den på Yamaha. 1,4 sekunder efter det alltså. Bästa racevarvet, 1.32.3. En tiondel ifrån den tiden. Jag vet att det är andra förutsättningar. Det är inte säkert att däcken var samma däckblandningar exakt som man körde på den här gången. Men 32.4 imponerar på mig faktiskt, första testet med den april.
Han har ju en fördel här som vi inte har sett så mycket på ett par år. Det är ju det här att kunna, det är nästan en sömlös övergång här. Alltså han har ju, det har ju inte gått någon tid sedan han var i full fart.
Nej. Och testschemat till nästa års säsong släpptes ju här för någon vecka sedan. Det är 5 testdagar. Jag tror det var 2 på Sepang och så var det 3 stycken i Indonesien på den nya banan Mandalika. Det är inget lätt schema. Så att han hade kört Yamaha året ut, inte fått testa någonting för de här 5 testdagarna och sen ge sig ut på en ny säsong. Det är inte lätt. Nu har de visserligen då de här concessions eller fördelar, så han hade kunnat testa på ett annat sätt. Men ändå vettigt och bra att få den här. Och mitt förslag förra veckan var ju att han skulle ta den här säsongen och testa mycket och inte rusa in i race. Han gör det ju precis tvärtom då och racear så fort det bara går.
Är du förvånad?
Nej,
han
är inte förvånad.
Han har ju faktiskt tagit lite tvärtom beslut
många
gånger.
Men nu är det som det och jag kan köpa det här. Kan han bara hålla huvudet här nu och om man blir frånåkt, vilket med stor sannolikhet han kommer att bli inledningsvis första racen, att han inte försöker sig på och försöka göra någonting för snabbt, alltså rusha det hela, utan ta det lugnt, acceptera att inte vinna något race här nu och sen accelerera.
Jag tror att jag var inne på det här också, att Aragon hade ju varit en möjlighet just, ja. Att det är en lämplig bana. Vi har sett Aleix Espargaró, och förutom raceresultatet nu i helgen som var, så har ju de tidigare bästa racen varit på Aragon flera år i rad.
Visst, det är perfekt för hans egen del. Han bor nära Aragon till exempel, det är egentligen hans hemmarace. Han kommer från Figueres då, som ligger lite norr om Barcelona, nästan på gränsen till Frankrike. Men bor i Andorra, det är inte speciellt långt till Aragon. Ja, Aprilian har gått bra på Aragon generellt sett, de har haft sina bästa resultat där. Och sen racet efter, som är veckan efter, så kom han till Misano där han hade pool förra året, har varit och testat nu 2 dagar. Det är en ganska bra öppning, måste jag säga, på Aprilia-karriären. Och sen då dessutom då och göra de här tiderna som man gjorde redan första andra dagen.
Jag håller med dig där. Om man bara kan hålla huvudet kallt här och skynda långsamt och på något vis arbeta sig in i race space och inte känna att han ska överträffa sig själv eller slå Aleix Espargaró eller vad är det skiktet han har varit i, eller ja, just som du säger, acceptera läget som det är och känna att här är jag nu. Då tror jag också att det här kan bli en bra, det blir ju verkligen en kickstart på skiftet utav fabrikat.
Och så glad uppåt som jag såg i de här intervjuerna nu efter de här 2 dagars testet. Det var ju extremt länge sedan, inte ens efter segern i Qatar såg man honom på den här glada nivån som man ändå såg nu. Så att, ja, det blir nog bra till slut. Och Aprilian som sagt ska vi ju snart hylla då i plus och minus här, men kommer ju direkt från en pallplats. Det är det. Ja, just nu är det lite medvind.
Hoppas att det håller i sig då, för det kan behövas med tanke på svajigheten här och skiftande resultat för Vinales del. Det kanske var 5 minuter.
Jag tror det.
Vi passar nu då och går vidare med nästa programpunkt. Säger du?
Ja.
Håller du med?
Jag håller fullständigt med.
Plus och minus från Silverstone. Först och främst, vi kan gå in, tycker jag, på plussidan här och haka på det vi just pratade om.
Så vi tar Aprilia?
Mm, vi tar Aprilia.
Första pallplatsen i MotoGP-eran för Aprilia.
Vi har sett det komma en tag.
Ja, men det har vi gjort. Men vi har inte sett att Aleix Espargaró riktigt håller ihop det. Visat bra fart på både träningar och kval, men inte hållit ihop det på racen. Blivit 6-7. Det gjorde han inte den här gången. Denna gången var han med ordentligt. Kanske beroende på att hans bror ledde racet, så att tempot var heller inte stenhårt inledningsvis. Vilken bild förresten att se Paul Espargaró följt av Aleix. När var det två bröder var i ledningen av ett MotoGP-race senast.
Nej, jag satt också och tänkte på det under racet där, och de bröderna som jag vet figurerar på pallen någon gång, det var väl de här Aoki-bröderna, var det inte så? Det var ju 500-tiden. Mm. MotoGP-eran kan jag inte minnas.
Nej, jag tror inte det har skett.
Nej. Så noga har inte jag kollat de här listorna, men känslan är, jag drar till med någonting så är det bröderna Aoki. De var ju faktiskt 3 stycken igång som bäst.
Mm. Men kör de 500 samtidigt?
Ja, osäker på det, men jag tror någon gång. Jag får också säga tror här då. En liten osäkerhet. Ja. Hiroshika och Takuma och vad heter den tredje nu? Nobuatsu.
Just det. Takuma satt du, som körde Le Mans 24 timmars.
Aoki.
Aoki, mm. Vad sa jag?
Sato. Han kör Formel 1 va?
Ja, det kanske.
Har gjort.
Takuma Aoki, i vilket fall som helst. Det var det jag menade. Han körde ju Le Mans 24 timmars.
Och har du koll på resultat där? Nu kommer vi på sidospår.
Vad han blev? Ja, nej. Men jag vet att han har varit 2 som bäst i 500.
Ja.
1997.
Hörru,
varför Philip Island.
Var det så?
Ja. Det var sista racet han körde. Sen blev han förlamad mellan 97 och 98. Och körde inte efter det racet.
Nej.
Och då körde han en Repsol Honda. En V-twin.
Det var ju det som var spännande. Det var ju det som var spännande den där tiden. Men du, tillbaka nu. Vi håller spåret här. Vi får hjälpas åt, tror jag. Nu.
Brödra, par som leder ett race.
På rörig skoldag.
Ja, det var länge sedan vi såg. Om vi ens har sett det. I vilket fall som helst så var det imponerande att se. Paul Espargaro, följt av Aleix Espargaro. Och denna gången så höll Aprilia och Aleix ihop det. Och blev 3 i racet.
Men du, fanns det någon, tänk på farten där som du är inne på och pratar om på Silverstone. Där var det några, vilka tankar tror du fanns i början här då kring fartsättningen? Var det så att Paul åkte så snabbt han kunde och Aleix hakade på, eller vad var känslan?
Min känsla var att Paul Espargaro valde ett tempo där han kände sig bekväm med. Jag hade inte förväntat mig att han skulle komma högre upp än vad han till slut gjorde. Han gjorde ett jättebra race, han hade ledningen inledningsvis, men han hade inte den farten som de bakom hade. De som körde om, de var snabbare än vad han var. Men han stod i pool och då är det han som bestämmer farten om han också tar starten, och det gjorde han. Men det kändes som att de bakom kunde åka lite fortare, vilket också visade sig sen.
Han gjorde ett annat däckval också än de flesta, visst var det så? Tog inte han, valde inte han ett mjukt bakdäck?
Han hade nog ett mjukt bakdäck, ja,
det stämmer.
Det var så många andra Honda. Även Marc Marquez körde med mjukt bakdäck. Och då får man anpassa farten med, i och med det, så att det räcker hela racet igenom.
Men det gällde inte för Aleix Espargaro. Och det är annars någonting som jag har tänkt på vad det gäller Aleix Espargaro. Det har känts som att han kan sätta sina snabba varv, eller har kunnat sätta dem, som du säger, på träning eller på kval när förutsättningarna har varit de rätta med däck. Men att det just att få till det här under 12 mil som ett race här verkar ha varit svårt för honom eller för Aprilia eller för däcken. Oklart vad faktiskt.
Mm, mm. Men det fick han den här gången. Och jag tror att han var hjälpt av att tempot inte var överdrivet högt. Vi såg Alex Rins som blev 2 i racet till slut. Han kom ganska långt bakifrån och kunde köra i kapp dem framför. Det var egentligen bara Quartararo som försvann ifrån fältet. De andra hade inte superhögt tempo, vilket då gjorde det möjligt för Alex Rins att köra upp sig och även Aleix Espargaro var med hela vägen. Han såg faktiskt lite snabbare ut än Paul Espargaro inledningsvis.
Men hade tempot varit högre där då i täten, menar du, då kanske inte hade varit möjligt att följa eller för Rins att köra kapp där.
Nej, exakt. Men hela helgen kändes som att Quartararo har en nivå, de andra ligger på nästa nivå. Det var kanske att Marquez hade ungefär samma fart som Quartararo, eller åtminstone så kunde han vara med och nosa på honom, och sen efter dem så var resten, så kändes det som hela helgen.
Men just Aprilian här, och jag vill också lyfta det här med, jag vill fortsätta ändå nämna reglementet som jag tycker att, jag inbillar mig att det gör skillnaden i det här mästerskapet, att man tillåter då Aprilia, som är det fabrikat som än så länge då har fram till helgen saknat pallplatser, att man får fortsätta att testa mera, fortsätta att utveckla, uppdatera under säsong och så vidare. Det är ju det som till slut gör att man kan komma i kapp, och att det nu är, det får vi faktiskt lyfta. Det var 6 fabrikat i topp 6 historiskt. Ja. Det har inte hänt under MotoGP-eran.
Nej, det har det inte gjort.
Och det har knappt hänt i historien.
Nej. Var det inte någon gång på Anderstorp förresten? Det skedde senast.
Jo, och det är evigheter sedan.
Och det var märken som inte finns kvar idag.
Precis. Det var på den svartvita tiden.
Så skulle man nästan kunna säga det.
Mm. Det var otextat. Det var svartvitt otextat och snudd på stumfilm.
Jopp.
Men du, finns det något mer att säga om Aleix Espargaró där på plussidan? Han höll ihop det. Belöning för allt slit.
Ja, kul att han fick ta den där. Och nu har de alltså fått en sån här poäng då. Concession point. 6 poäng, då blir man av med fördelarna. Så ja, det är en bit kvar dit självklart då. Och det är 3 poäng för seger, det är 2 poäng för en andra plats och det är 1 poäng för en tredje plats. Så de fick en poäng helt enkelt. Och de vill de nog ha kvar så mycket de kan.
Mm. Får se då hur förarna agerar om det nu skulle gå bra ordentligt. Aragon till exempel med 2 förare på griden.
Ja, vem vet, vem vet.
Ska vi gå vidare på plus- och minussidorna?
Ja.
Minussidan, vad har du att lyfta där då?
Ja, Sarko.
Mm. Sarko som ligger... Han ligger fortsatt på en... Ska vi se så jag säger rätt. Han ligger på en tredje plats i sammandraget.
Mm.
Men 11 i racet. Jag håller med dig. Det funkar inte om man ska han utmana för titeln. Det känns ju redan som att den börjar glida mellan fingrarna på honom.
Ja, det gör den. Nej, jag vet inte om han var en av de som hade problem med däcken. Det var ganska många som hade problem med däck den här racehelgen. Vi kommer tillbaka till det lite senare med Michelin. Där, men det är, jag tycker han gjorde en ganska dålig helg rakt igenom. Och börjar att utmanövreras lite om Martin, tycker jag. Martin börjar verkligen visa framfötterna. Såklart, med 3 pool och en seger den här säsongen som rookie. Han har nog kämpit där, Sarko, med Martin.
Mm, kan vara så. Det är mycket möjligt att han hade haft det tidigare på säsongen också om inte kraschen i Portugal hade kommit för Martins del.
Ja, visst.
Men oavsett så är det ju... Vi får ju ändå lyfta totalställningen här. Att han är 4 fortsatt i mästerskapet. Han är bästa Ducati och han är före sina fabriksteams eller fabrikskollegor om man säger så då.
Mm.
Men jag är också osäker på hur det här kommer att hålla. 6 race återstår. Börjar en svacka nu och kan vara svårt att ta sig ur.
Kan vara. Ja, jag är lite just mästerskapet där med Quartararo som leder med 65 poäng. Det känns som att det håller på att glida alla andra ur händerna.
Ja, faktiskt. Men just, jag håller med dig här. Sarko passar bra på minussidan en sån här helg. Ett annat namn som poppar upp i mitt huvud här, Miguel Oliveira, han slutar långt ner, 16:e utanför poängplats. Och jag vet inte heller om det här är däckrelaterat eller om det är relaterat till den skada han ådrog sig. För att det var KTM-förare som lyste faktiskt. Jag tänker på Lecona till exempel.
Ja, exakt. Nej, men vi fick en förklaring från Oliveira själv faktiskt på lördagen där. Hans bristande fart den här helgen. Att det är någonting med elektroniken som inte gör vad han vill. Att det är någonting som inte stämmer. Han sa skadan är ingenting som påverkar direkt på det sättet och kan förklara hans dåliga fart, utan det är rent av något vajsing med inställningarna. Elektroniken verkar det vara som inte de får till som han vill.
Ja, känsligt i så fall då. Men med tanke på att det funkar för de övriga så är det ändå lite frågetecken där.
Ja, för mig. Det är minus för mig också, Oliveira. Utanför poängen alltså. Han har ju vunnit inte Trace. Väldigt ojämn. Och han var ju faktiskt en av de förare som vi kanske räknade med skulle kunna vara med och utmana om topp 3. Han hade ju 3 pallplatser i rad eller något liknande.
Exakt, det var det jag tänkte
på. 2, 1, 2 eller något liknande i Barcelona där runt om racen. Blev han inte 2 på Mugello med?
Och sen var det ju ett bra race på... Hade han inte bra race på Sachsenring också?
Jo, det jagade han ju Marquez hela vägen.
Ja. Ja, nej, det blir minussidan för Oliveira. Mm. Och så får vi hoppas att han hittar rätt igen fartmässigt. Han har ju åtminstone race att se fram emot i slutet på säsongen där i Portugal.
Igen då, men det gick inte bra senast.
Nej, vi får se. Men du, jagade Marquez. Jag vill sätta Marquez också på minussidan. Lite huvudlös manöver kanske. Vad säger du? Eller ska vi spara den?
Nej, vi kan ta den på en gång. Vi rycker av minusen. Nej, men jag tycker incidenten som sådan är minus. För att det var två pallaspiranter som vi gick miste om och se i racet. Det tycker jag var tråkigt. Men sen var det lite väl aggressivt av Marcus också. Som hade en lucka att gå på, men den var lite för tajt.
Och det där känner man ju väl någorlunda som förare, alltså vart man är på väg linjemässigt. Eller menar, han kom nu innanför Martin. Man hänger väldigt mycket på sidan.
Ja, men jag tycker vi börjar redan från början, ner i Stoke Corner, efter långa raksträckan. Quartararo går lite brett. Marcus väljer lite fel sida där, kom också lite brett. Martin passar på insidan, det finns utrymme. Sen när Marcus ska hämta tillbaka från ganska långt ute för att kunna tangera Apex på insidan, ja, men då är redan Martin där. Det blir kontakt de två emellan. Ingen fara egentligen, för kontakten sker sida mot sida. Och då reder de ut det. Sen kommer vi ner till nästa chikan som är då Vail. Kurva 8, 9, 10 va? Och där, återigen så är det faktiskt Quartararo som går lite brett. Som gör att och tvinga ut Martin i vänsterkurvan. Vilket gör att i högerkurvan sen, då kommer Martin alldeles för tajt på och kommer alldeles för brett. Och då vill Marcus göra precis likadant som precis som Martin har gjort. Kanske lite för grymmare över den tidigare incidenten, vet man inte.
Jag fick den känslan.
Jag fick också spontant, den känslan att nu ska han göra tillbaka eller liksom, ja, inte köra på men göra en tajt omkörning. Och det finns en lucka där. Men den här kurvan är ju, den är tajt och sen öppnar den upp. Och det gör att när han går in där och lägger på gas, automatiskt så driftar cykeln lite åt vänster. För den gör det när du lägger på gas. Den driftar. Och då blir det för tajt helt enkelt. Så att luckan finns, men han är lite sen i den. Den är dåligt tajmad helt enkelt. Och kontakten här sker ju inte sida mot sida, utan den sker ju lite omlott. Vilket gör att de båda går omkull istället. Så Marcus är lite före egentligen när det släpper för hans del och kontakten kommer och så drar med sig Martin ut.
Och hjälp mig här, 9 eller 10 som de går omkull i? Första högen eller andra där? När det öppnar upp?
Nej, det är ju egentligen första ju. Ja. Det borde vara kurva 9 då. Ja.
Men det är lite klurigt, och det där är ju speciellt med Silverstone. De här kurvradierna finns ju kvar lite grann från det ursprungliga. Det är lite klurigt, som du är inne på här, att när de öppnar upp så där, det blir speciella. Det finns inte många spår att välja på.
Nej.
Utan det blir ett spår igenom. Ja. Och där hamnar de nu båda två.
Ja. Båda två hamnar där. Och det är en dålig tajmad omkörning helt enkelt. Som inte lyckas. Så båda två kom kul på det där. Marcus stod ju på sig allting. Bara med ursäkt både till teamet. Bara med ursäkt till Martin. Helt korrekt också. Men det är inte roligt som Marcus där. Och heller... Han står ju där med dumstruten liksom. Den är ju jättehög den struten.
Mm, det är det ju. Och framförallt med den erfarenhet han har då, ska ju inte han göra sådär.
Nej, han ska inte göra sådana misstag faktiskt. Men lite förgrymmad av det som hände i kurva 8. Och sen är han inte tillbaka på gamla Marcus goda tiden heller. Och en liten felbedömning i sin omkörning.
Mm. Och sen är det vast och jämnt motstånd nu också. Det är inte så att han kommer tillbaka till ett mästerskap. Det var vi ju inne på när han skulle göra sin comeback. Han seglar inte hem racen som han har gjort en period.
Nej, han får kämpa hårt. Annars hade han ju faktiskt farten den här helgen innan hans krasch i slutet på FB1 i 274 km/h, så hade han ju chansen, kände jag i alla fall, att utmana om segern den här helgen, för han hade bra fart under FB1. Men sen var vi inne på det även i sändning där, att den här kraschen, den sätter sig på huvudet till slut när det går så fort. Tappar självförtroende, man tappar andra friträningen på det här grus i ögat han hade. Och det förstörde på något sätt hela helgen. Och det blev ju så återigen. Och han har gjort sådana där misstag nu som är väldigt kostsamma. Jag tänker på Jerez när han kom tillbaka och körde på Jerez. Kraschade på, var det på warm-upen eller något liknande?
Ja, och sen blev det då misstestdag.
Ja, exakt. Och han körde rätt in i det också, kurva 8 eller kurva 7 där. Han åkte rätt in i luftbarriären och liksom jättefort. Och då missade han testdagen efter. Jättekostsamt att inte kunna få den testdagen. Och sen var det någon mer gång som...
Ja, men han stökade till det för sig själv på assen också. Men när high-siden... Det
ja, kanske, exakt. Ja, exakt. Den high-siden där under friträningarna avgjorde också att han inte sen kunde vara med högre upp när det väl gällde. Så att,
för han gjorde ju sen ett bra race. Det, exakt. Det var han ju jättenöjd med. Ja, men han, utifrån de förutsättningarna.
Han startade 20 eller något liknande. Han kom ju inte vidare på grund av den kraschen också. Så att han har gjort några sådana här krascher här nu som har förstört hans helger. Den här framförallt då, för han kom inte ens i mål. Nej. Och synd om Martin, självklart, för Martin hade ju en, han hade ju en rejäl chans att komma på pallen det här racet också, vilket jag sa i förra veckans podd att jag trodde han skulle få det tufft, för att nu är det ny bana och såna här saker, inte upprepning på det sättet han har fått på Rebbering. Men det är nog dags att erkänna Martin som en
reguljär toppförare.
Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt.
Men det var också roligt vad Martin sa efter det här. Kan inte du berätta det här?
Jo, men jag fick lite 2011-vibbar där. Visserligen så var det en världsmästare då som sa till en niofaldig världsmästare, eller sjufaldig MotoGP-mästare. Jag pratade om Stoner som sa "Your ambition outweighed your talent."
Till Rossi. Ja.
Obviously. Till Rossi då, efter den här incidenten i Jerez då. I regnracet när Rossi drog om kulmart, eller drog om kulstoner. Och jag fick lite samma känsla här nu, för han sa ju det, "I hope he can learn from it." Sa alltså Martin då, med 8 MotoGP-startare till en 6-faldig MotoGP-mästare.
Ja, men det är ju också en sån här sak som vi, det har vi ju faktiskt sett. Vi räknar upp några saker nu bara från den här säsongen. Det Marcus har ju genom åren gjort en del krascher, måste vi säga. Han testar gränserna i alla lägen, men med åren här nu så känns det som att särskilt efter senaste skadan så har han... Nu har han kanske behövt pusha gränserna mer än man har behövt göra på några år för att kunna komma tillbaka. Och då är han tillbaka lite. Då är han inte den här... På banan är han inte den här sexfaldiga världsmästaren, inte de här lägena.
Nej, alltså den kraschen jag gjorde där på FP1, alltså den högfartskraschen, onödig. För han hade varit in i depån, ut igen, samma sätt däck, 3 minuter kvar av träningen eller 2. Och så ett kallt framdäck då, så går han kul på det. Det kändes, han var ju den första som gjorde det. Sen var det ju flera som gjorde det under helgen. Och med att fler förare gör det, desto mer vet ju de andra förarna om detta problemet. Han var ju först som gjorde det här Men det kändes onödigt på något sätt med 2 minuter kvar. Han var redan snabbast, han behövde inte pusha gränserna. Körde väldigt långsamt i sista sektorn på varvet och sen så i kurva 2 då så går någon kul. Så nej, men han får verkligen pusha gränserna, och vi pratade om det även inför förra året var det. Innan han hade skadat sig, att vilken nivå är Hondan på? Hur mycket behöver han pusha? För risken finns att han kommer gå omkull. Och går man omkull för många gånger, då tappar man poäng och självförtroende och kan riskera att skada sig. Och det skedde ju till slut då. Men där känns han återigen, jämfört med Yamaha och Quartararo till exempel, som är klippstabil. Mm. Han gör knappt några vurpor. Han gjorde en vurpa visserligen då under fredagen här också med kallt däck. Men vi ser sällan krascher från hans sida.
Nej, helt riktigt. Då hamnar Marcus på minussidan den här helgen.
Ja. Ja, det gör han faktiskt. Ja. Och sen en annan diskussion som uppstått just om det här är just med bestraffning.
Vad diskuterar man då? Hur skulle man formulera en sån bestraffning och vad skulle man grunda den?
Nej, men alltså han har ju erkänt att det var hans misstag. Och så har jag läst och hört lite olika teorier.
Får man inte liksom strafflindring då?
Ja, exakt.
Inte alltid.
Borde man kanske få. Men det här var alltså inte ens uppe för diskussion, inte vad jag har sett i alla fall, så har det inte varit uppe för diskussion om att han ska ha en bestraffning ens. Inte ens att de utreder det. Hade det här varit i Moto 3, då hade det varit bestraffning, det är jag ganska övertygad om faktiskt. Varför inte samma regelbok som gäller Moto 3 mot GP kan jag inte riktigt förklara, förutom att man vill på något sätt tämja unga förare, och när man kommer till MotoGP-klassen så ska det finnas lite lösare tyglar på något sätt. Det är väl det jag kan känna.
Men jag tycker som du att man ser mellan fingrarna på en del överträdelser, och det är det här också att köra långsamt på varv. Ja. Jag är osäker på, nu, det har inte jag heller detaljstuderat, men vi ser ju ofta MotoGP-förare också slå av väl mycket, och jag undrar om de här håller sig inom den tid som ska.
Nej.
Och det blir inga följder.
Och då är ju reglerna lite olika då. Och det är kanske så det ska vara också, inte vet jag. Jag kan inte riktigt jag har nog kanske ingen riktig åsikt i frågan just nu, men det hade nog kanske man kunde uträtta den här frågan kanske, kan jag tycka. Sen tycker inte jag att det ska vara en bestraffning för Marcus. Jag tycker inte det. Jag tycker att det måste finnas någonting som kallas för race incident fortsatt. Det här tycker jag är en race incident. Det var inte med mening som han satte av Martin.
Man skulle kunna jämföra med speedway som där domaren har möjlighet att döma tillbaka alla fyra till en omstart när man går ihop i första sväng. Det här är första varvet med 25 förare på banan. Det är fortfarande så att det är tätt det första varvet, så att där kan jag hålla med att jag behöver inte se någon bestraffning, men det är nog för mig är det nog att han går in och ber om ursäkt. Det kommer ju inte ändra någon utgång på det som har varit ändå.
Nej, det kommer det inte göra. Jag hade gärna sett att man inför det här poängsystemet och tar tillbaka det. Det togs ju bort efter Rossis bestraffning i Malaysia. Han hade ju en poäng då ifrån en kvalincident med Lorenzo på Misano när han var i vägen i näst sista kurvan under Q2 där. Då fick han en bestraffningspoäng och sen fick han 3 poäng för den incidenten med Marquez i Malaysia. Och 4 poäng var då bestraffning starta sist. Jag hade gärna sett ett liknande system faktiskt med poänget. Gör du ett sånt misstag som Marquez? Ja, men ingen omedelbar bestraffning. Men det kanske kostar 2 poäng på licensen. Gör du det en gång till, ja, men då startar du sist. Eller får 2 long lap penalties eller vad det nu kan vara för någonting. Men man tog ju bort det här systemet för att det blev så pass kritiserat på grund av att det var Rossi då som fick starta sist. Men jag tycker man borde införa det här igen. Man har i Formel 1 till exempel, jag tycker det är ett bra system. Och sen nollar man då efter 1 år som man har fått dem, alltså kalenderår, då nollar man de här poängen. Tycker det är bra.
Så till en ny säsong då är det på noll?
Nej, eller kalenderår.
Eller ett år då från den tiden man har gjort den här saken.
Gör du det nu då, idag 2 september, så försvinner dina poäng om 2 september nästa
år. Ja, det låter ju rimligt.
Det låter ju rimligt. Mm. Och så har man då olika bestraffningsgrad. 4 poäng startar sist, 6 poäng startar från depån, 8 poäng, inte vet jag, startar hemifrån.
Ja, kan vara värt.
Nej, men jag tror att då hade man på något sätt åtminstone gjort någonting som kan påverka i framtiden. Jag hade gärna sett att det systemet kom tillbaka. Faktiskt. Men jag tror att jättesyn för Martin givetvis, det har vi varit inne på. Marquez, det blir liksom ganska lågt huvud på honom att få be om ursäkt, göra det publikt. Det är pinsamt där. Ja, det är. Jag har själv gjort sådana saker. Det är pinsamt. Man undrar bara, man vill bara liksom åka hem. Och sen tar det några dagar innan man har släppt det där, för det är skämmigt.
Mm, jag har också varit i den där situationen någon gång. Och, nej, det känns inte bra.
Nej, det gör det inte. Men, här kommer en tippning. Han vinner nästa söndag. Det ska vi inte prata om nu, för det är Aragon nästa vecka.
Ja, men vi får spara det. Vänstervarv och favoritbanan.
Han kommer komma tillbaka, Marquez, och på något sätt, när man är på en väldigt låg punkt, då brukar man slå tillbaka med full kraft. Och det tror jag han kommer göra nästa vecka. Det är vänstervarv, det är Aragon, det är hemmabana. Han bor inte långt ifrån. Kommer du ihåg 2019? Då hade vi varit på Misano.
Var det med Lorenzo då den gången? Nej, det var efter.
Det var 18. Mm. Det var med Ducati 18. Nu pratar 2019. Då hade vi precis varit på Misano. Misano Racer 2019, då ledde Quartararo i princip, det var hans första säsong mot GP på Petronas Yamaha. Han ledde i princip hela racet. Sista varvet in i kurva 1, då gick Marquez förbi och fick en lucka direkt och vann racet. Kommer du ihåg det racet?
Faktiskt inte i detalj. Även när du berättar nu så hoppar det inte upp i minnet hur det såg ut.
Marquez låg bakom hela racet igenom, Quartararo ledde. Och var mycket snabbare också i sista sektorn, högfartspartiet på Misano. Marquez gick förbi in i kurva 1, sista varvet, fick en lucka direkt och vann racet.
Ja, snackar du Misano nu? Ja, det kommer jag ihåg. Jag trodde du menade Aragon. Förlåt,
nej, jag kommer dit. Misano var veckan
före. Jag var för snabb i huvudet där.
Misano var veckan före Aragon. Yep. Så kom vi till Aragon. Och det var veckan efter. Alla hade förväntat sig att Quartararo skulle kunna vara med och utmana Marquez. För han kunde ju göra det en vecka före på Misano. Så kom vi till FP1. Och det är ett klassiskt klassisk bild på Johan Stigefelt och Raslan Razali som tittar upp mot tiderna, live-timingen med öppen mun och bara gapar. För då har precis Marke kört 1.46.86 och är 1,6 sekunder före. Vinales som är tvåa, Quartararo är trea, han är prick 2 sekunder bakom per varv på FB1.
Svårt att ta in på en helg, det är ju det.
Ja,
alltså, och, det går ju för, det går
ja
ju.
Men exakt. Och detta var alltså första friträningen. Bara 5 dagar före så hade Quartararo jagat Marquez, jagat livet ur honom liksom, inte i sista varvet. Marquez har någonting extra där. Plus, Alex Marquez tog sin första pallplats, var väldigt nära segern. Det var Rins som vann ett race där förra året. Väldigt nära att Alex Marquez, det vill säga Honda går bra. Nakagami står i pole. Honda går bra. Prediction. Marcus vinner på söndag. Nästa söndag.
Ja, du Andreas, det där kändes väl motiverat och välgrundat, den där för den där tippningen. Vi tar den mer nästa podd.
Ja, det var en passus.
Ja, det var en bra passus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Väl förberedd. Du, vi har ett par namn på plussidan, som jag tänker i alla fall. Om vi nu knyter an till Silverstone här.
Hur många ska vi ta på plus? Jag kan säga 6 stycken.
Det var många som överträffade sig själva, som gjorde bra resultat och som gjorde... Ja, jag skulle vilja ha med Alex Rins till exempel, som hamnade tvåa. Nu blir det pallen då. Vi börjar med Aleix Espargaró, men Alex Rins gjorde en bra uppkörning och ja, stabil andra plats.
Det gjorde han. Och äntligen fick han lite valuta för farten som han har haft den här säsongen. Han mäktade inte med Quartararo. Det hade vi inte förväntat oss, men han slog resten. Och det är gott nog på den banan som han vann på då för 2 år sedan. Han har någonting extra, verkar som, på just Silverstone.
Kan det här hjälpa Alex Rins fortsättningsvis här nu säsongen, just resultatet?
Jag tror det. Han behövde ett riktigt bra resultat för att sänka axlarna lite, tror jag. Faktiskt. För det har varit mycket nollor, det har varit mycket klantgrejer. Han cyklade in i arbetsfordonet i Barcelona bland annat. Jag tror han behövde det här nu och jag tror att det kommer gå bättre. Nu är det Aragon. Där vann han, som sagt. Jag kommer inte ihåg om det var race 1 eller race 2. Jag tror det var race 1 som han vann. Följt då av Alex Marquez på en annan plats, men vi kommer dit nu och där funkar det bra förra gången, så varför skulle det inte funka denna gången? Jag tror att han kan absolut sänka axlarna och vara snabbare, men mästerskapet är ju kört för hans del.
Ja, det är det, men det gör också kanske att chanserna ökar till segrar. Han behöver ju inte egentligen hålla igen och spara, och han har ju råd på det sättet att gå omkull eller chansa lite grann.
Jo.
Så att kanske fler toppresultat utav Rins. Sen är det inte som det är svårt att utelämna Quartararo på plussidan. Han gör ju ett perfekt utfört race. Jag vet att vi i direktsändning pratade om hur han metodiskt och successivt plockade placering efter placering, och när han väl gick upp i ledning så skapade han en liten lucka som han kunde kontrollera som han ville egentligen.
Ja, han är ju i en extremt bra form alltså. Det går knappt att säga mer egentligen. Alltså, det är riktigt starkt jobbat, riktigt bra kört. Och han gör precis allting rätt faktiskt. Det var den där lilla kraschen då på fredagen då, med kallt bakdäck, hårt dessutom, som kunde blivit dåligt, men som inte blev det. Men han påminner lite om Lorenzo alltså, måste jag säga, när han metodiskt arbetar sig fram, och sen så när han väl är i täten så är det morsning, nu drar jag, vi ses på pallen. Och
för
så
då,
är det.
För då hamnar han ju också i det läget, i ledning, då hamnar han ju i det läget som Yamaha-förarna vill vara i, som också Vinales klarar av när han väl är där uppe.
Ja.
Köra sina spår, köra sin fart, bevara däck. Han hade ju ett däck att ta hand om här under racet.
Ja, det mjuka framdäcket, men det var ju absolut inga problem för hans del att ta hand om det. Låg inte i trafik, låg längst fram, låg trafik inledningsvis bara, men sen låg han ju längst fram, kunde ta hand om allting och bestämma farten, och han hade ju lätt en halv sekund till per varv om han hade behövt.
Men något som imponerar på mig också, det är det här förmågan som han har visat nu en period när han har stormat på andra sidan Yamaha-garaget. Han har på något vis, han har svarat nästan lite kaxigt på de här frågorna om hur han ser på nya teamkollegor, Vinales problem, och liksom, då har han varit väldigt tydlig med att jag kör för mig och det är en individuell sport och så vidare.
Mm.
Men det kan ju inte undgå honom ändå att veta att det liksom är rörigt där. Å andra sidan kanske det blir plus tillbaka
jag
på honom.
Jag tror det. För att allting handlar ju att det växlar ju över till hans axlar på något sätt, att de tror på mig nu. Det är jag som ska försvara de här färgerna, och det kan vara ett plus faktiskt. Och sen hörde jag här i veckan att han kör knappt med någon traction control, utan sköter det mesta genom högerhanden bara. Det är också någonting sånt där som vi hör, att när en förare är i toppform, bra självförtroende, ja, men då stänger man av den, för att då kan man kontrollera själv. Samma sak när Stoner var i absolut slagläge, dels på ducken och dels på Repsol-honden. Det var inte mycket traction control då heller, utan då skötte han det med högerhanden, och det är någonting som vi ofta hör.
Ja, och sen har han ju den här, han är komplett just nu som förare med, i och med att han gör bra kval, han skaffar sig bra förutsättningar till racen, och han lyckas med sina däckval, och så han filar bort de här ojämnheterna som vi har sett tidigare med dippar resultatmässigt. Ja.
Och som sagt, i söndag så jag skulle påstå att han avgjorde mästerskapet då faktiskt med 65 poäng. Vad har tvåan? Hur många poäng har tvåan?
Han är 65 poäng före. Mir ligger ju trea i mästerskapet. Han är ytterligare 4 poäng efter. Och sen så är det Sarko där. Mir är 65 poäng bakom. Sarko är 69 efter. Och sen så är Bagnaia 70 bakom. Du tänker på hur många poäng de har kört ihop totalt?
141 här. Poäng har Mir. Och vi har kört 12 race. Det är alltså ett snitt på 11,75 poäng per race. Det är 6 race kvar. Med samma snitt som Mir har gjort hittills den här säsongen så kommer man ta ytterligare då 70,5 poäng till. Och han leder mästerskapet med 65.
Ja. Kommer räcka.
Ja, alltså,
han kan sänka sin nivå ganska rejält.
Mir kommer säkert att ta fler poäng än man har gjort hittills den här säsongen i de avslutande racen. Annars så kanske Sarko eller Bagnaia som jagar där bara några poäng efter kommer göra det. Men de kommer inte ro på Quartararo. En skada nästa race så att han är borta resten av säsongen. Ja, kanske. Kanske.
Nej, precis. Det är kanske ändå.
Men kommer han i mål i något race till så då kommer inte de andra komma ifatt.
Det är alltså 6 race, 150 poäng för att förtydliga. Det är det som återstår att köra om.
Ja, och Mir har tagit 11,75 poäng i snitt.
Mm.
De här racen som har kört som är 12.
Det ser mer och mer ut som Quartararos mästerskap att förlora. Det kan vi vara säkert.
Ja, det är hans mästerskap att förlora. Och enda sättet han kommer förlora det på, det är en skada.
Mm. Ja, ska vi gå vidare från plus och minus till det som var ett stort samtalsämne efter racet och det vi har varit inne på lite grann.
Jag tycker ändå vi måste lämna på plus här nu. Nu har vi bara 3 plus, men jag vill ändå lämna en Lecona. Grymt bra race, faktiskt. Binder, lika så. Alex Marquez, även det. Faktiskt.
Ja, jag håller med. Och kanske går det, vi vet inte fullt ut. Det kan ju gå att koppla det här till däckens performance eller vad de kan leverera eller ge tillbaka till förarna. För att det börjar ju grymtas mer och mer kring det här. Och
nu vet jag att du vill komma till nästa ämne, men vi ska göra det. Jag vill bara säga Binder 6, Lecona 7, Alex Marquez 8. Och sen vill jag även nämna Paul Espargaro och som passar på Repsol Honda, står i pole position. Hans första med Honda från att gått över från KTM förra säsongen. Fick allting att stämma på kvalet. Pole. Martin genade, det blev ingen pole. Ja, jag ville bara det sagt på plus också. Jag tycker vi ska lyfta de fyra förarna faktiskt. Nu ska vi prata om...
Nej, tycker inte jag. Nu ska vi plötsligt ta 7 plus här.
Okej, ta ett till då.
Nej, jag skojar. Det här skojar jag faktiskt med.
Jag tar ett till.
Nummer 8, nej, 8:e plusset.
Fenati. Oj. Men nu pratar vi Moto3.
Moto3.
Ja. Ja, det ja, men nu har vi sagt det. Vi behöver inte ha någon förklaring, vi bara säger plus.
Det är roligt.
Och ja, Gardner har vi redan nämnt.
Kan inte jag få ta nästa ämne?
Jo, det kan jag. Nu tar vi däckmärket från Clermont-Ferrand. Ja, nästan. Ja. Det är du som är fransktalande.
Det är ett extremt vackert område. Jag har passerat där en gång. Det var många år sedan. Någon gång på 90-talet när vi åkte på högfartstouring i Europa på somrarna, så åkte vi förbi där. Ett klättermäcka och även ett bra, det är väldigt bra motorcykelvägar. Det är bra områden med det? Mycket hanggliding. Ja,
norr om Nice.
Ja, det är bra. Norr om Nice.
Det kan ja, men ligger det där vid gränsen till Italien?
Eller? Ja, inte riktigt. Ja, centralmassivet någonstans. Men det här måste jag också lämna. Jag har inte kartan framför mig. Men det är hyfsat berget. Och det är inte så bergigt som Alperna. Men det är stora nivåskillnader. Och väldigt bra vackra landsvägar. Och bra berg att hoppa ifrån, klättra ifrån och... Ja, äventyrssporter.
Ja.
Bra klimat.
Men de har fått lite kritik, va?
De har fått lite kritik där. Och det handlar ju om, som alltid kanske när det handlar om ett fabrikat. Det finns inget fabrikat som kommer undan kritik när alla ska ha samma förutsättningar. Så sent som i Silverstone så snackade vi Triumph och motorer. De har förnyat sitt kontrakt. Det måste vara, man måste leverera högt och framförallt så måste det vara jämn kvalitet. Och där har ju både du och jag på olika fabrikatdäck varit med om att man har fått ett däck eller ett set eller liknande som inte håller måttet. Och det blir ju tydligt när allt annat är så jämnt som det är just nu i MotoGP.
Ja, det är verkligen. Det måste vara jämna däck. Ibland så får man ett däck som inte levererar det ska. Det kan så vara om det är enstaka. Men det var det inte den här helgen. Den här helgen så var det... Dels Miller som klagade på kvalet, att han fick ett dåligt däck. Sen i racet så var det Mir som klagade på dåligt däck fram. Det var Bagnaia bak. Det var Rossi bak. Och det var Dixon bak. Det är de som jag vet på rak arm här nu som... Det sägs om att de fick ett dåligt däck helt enkelt som inte levererade det fästet som det ska. Och det är för många och det... Ja, vi får väl se. De har garanterat lite puls här nu alltså i Frankrike och hos Michelin för att förklara det här och komma till bättring vad det är som har skett. Det är en komplicerad process där med däcken. Det är ju det enda som är mot asfalten, så det är ju extremt viktig del. Det är ju den viktigaste delen på hela motorcykeln.
Tänker på en sak här, som historiskt sett så har det varit så med Michelin-däcken att de har fungerat i ett väldigt litet temperaturspann. Koppla det till de här andra parametrarna med elektronik, med förarens förmåga och behålla eller köra på ett visst sätt som bevarar däcken i rätt temperaturspann. Och jag tror att man inte enbart kan förklara det här med att Michelin gör däck som är ojämna, utan kanske har att göra också med hur de här ja. Faktorerna som jag nämner här.
Och det skulle jag också komma till. Att detta är ju vad förarna säger. Att jag fick ett dåligt däck, det levererar inte det fästet. Men nu är det så pass många som fick det. Vi vet att temperaturen var ju lite svalare. Det var svalare på söndagen. Är de säkra på att det är så här? Verkligen.
Det var inte den riktningen teamen hade jobbat innan helgen. Nej. Eller under helgen. Är det lite så du är inne på?
Ja, men när det blir lite svalare, och du ser ju själv att den fungerar väldigt litet temperaturspann. Det kan ju vara små saker som avgör om det kommer fungera eller om det inte kommer fungera. Det kan skilja 5 grader i asfalten. Det kan vara vind som ligger på ett annat sätt som kyler ner asfalten, kyler ner en viss sida av däcket. Det kan vara många olika parametrar.
Det kan vara åka i grupp, åka själv.
Absolut.
Det kan också vara. Inleder racet, vilken pace du har i början.
Ja, och nu är det många som, de säger ju inte det direkt ut, för att då får de en reprimand ifrån Dorna och Michelin. Det får inte förekomma något skitsnack om enhetsdäcksleverantören. Men det man hör bakvägen, det är att de tror att det är ett dåligt däck. Men jag tror inte att det är hela förklaringen. Det kan säkert vara så emellanåt. Men Quartararo har aldrig dålig däck.
Han har inte den.
Nej. Han är fransman visserligen då.
Han är fabrik.
Han är fabriks Michelin för.
Han kör verks Michelin.
Nej, det är inte så. Men han skulle ju aldrig gå ut och klaga på Michelin-däcken i alla fall. Det kan vi ju vara så säkra på. Men det strular ju oftast inte för honom. Utan det är ju de andra som har strul.
Ja.
Och varför strular det inte för honom? Jo, men han kanske har lite mer marginal. Han behöver inte ligga i trafik. Och så vidare.
Men för det är många, igen här, vi har inte snackat någonting om däcktryck, men det finns ju sensorer som mäter sånt här, så det finns också varningslampor för förarna numera, och det blir mycket fokus kring däcken. Och en annan fråga som är lite jämförbar med det här, det är ju någonting som vi inte hör lika mycket om nu, men det är ju det här med chatter, och där också, å ena sidan skyller man på fjädringstillverkare, eller så är det däck, eller så är det då chassit kanske i sig.
Ja,
och det här är ju, det, jag tror inte heller att det är så lätt som att lägga det här på Michelin. Det är tydligare de gånger, tycker jag, när det då har farit gummibitar, när man kan se liksom korden titta fram. Men det kan också ha sina förklaringar.
Det kan det ha, men de måste, på något sätt så måste de då, om det nu är så här att det är inte däcken det är fel på, utan det är det här väldigt smala fönstret där de fungerar, då kanske man måste vidga det fönstret lite. För att det är inte rimligt att det är så här många förare som inte alls levererar det resultaten och det fästet och den farten som de har och droppar helt och hållet. Jag tänker på Bagnaia till exempel, jag tänker på Mir som hade betydligt bättre fart än att vara där de är. Även Rossi, han låg sexa ett tag, han slutar utanför poängen. Det är klart att det är någonting som strular. Det gör man ju inte med vilja. Liksom.
Nej, det är bara att titta på varvtiderna.
Ja, det droppar. Mir var ju 3 sekunder något långsammare i sista varvet än sitt snabbaste. Och det är inte rimligt. Så någonting kanske man måste göra. Sen om det är just kvaliteten på däcken eller om det är det smala fönstret. Jag vet inte.
Nej, men då har vi ju det här som faktiskt du har varit inne på. Det här, Michelin har ju inte bara 3 blandningar. Utan Nej. De har ju inbördes 30. Så kanske det, ja precis, det kan vara 10, det kan vara 20, det kan vara 30. Då kanske det ska vara ett större spann på blandningar och däck till varje helg.
Ja.
För att då möta de här olikheterna som ändå finns mellan motorcyklarna och förarna.
Det har jag varit inne på många gånger. Att av de här, säg att det finns 15 olika gummiblandningar fram och bak. 15 fram, 15 bak. Att teamen själv får välja. Ja, men vi väljer de här 3 till det här racet och nästa team kanske väljer de här 3 till det här racet. Och sen får de bli inbördes helt enkelt. Och så får de köra på de däcken istället så att de har däck som passar. Men jag säger inte att det är optimalt. Det blir ju på något sätt att nu får du bygga cykeln efter däcken. Du har inget annat alternativ, för däcken är det viktigaste du har. Har du en cykel som inte fungerar till de däcken, då kan du ha världens snabbaste motorcykel, du kommer ingenstans ändå. Så ja, det är ju en del av tjusningen också på ett sätt, för det blir ju mycket jämnare, och det är ju jämn racing vi vill se. Om det då kräver att någon får bygga om en cykel eller inte, då får det väl kanske vara så då. Men det är en komplicerad process det här med däcken. Alla däcken görs ju för hand, kontrolleras för hand, skeppas i temperaturreglerade containrar på ett visst sätt. det är inte direkt så att de står ute i solen i 50 graders hetta, utan det är liksom kontrollerat.
Det är inte den här vinterförvaringen eller sommarförvaringen. Nej, man lägger in sina vinterdäck på.
Nej, exakt. Lite sprickor i räcken.
Hyr containers på en
inte direkt. Kommer dit, sätts på av Michelin-tekniker på fälgarna. Sen värms de här däcken upp. Använder man nog inte det däcket. För man ska komma ihåg det att varje förare, varje team lär ju ha 15 däck kanske på värmning inför en träning. För att, så att man har olika alternativ. För de ska ju värmas då i 45 minuter kanske, en timme, beroende på. Det vet ju Michelin, det har ju de angivet exakt hur varma däcken ska vara på däcksvärmare och hur det ska vara i deras ugn eller vad man vill kalla det. Där man värmer upp hela fälgen. Och används inte de däcken då, flertalet används ju inte. Då går de tillbaka till Michelin, då är de alltså preheated, då är de redan uppvärmda en gång. Till nästa race är då de som inte används. De får man tillbaka dem som förare och då lottas ju de här, eller lottas, men då får man ju samma förare får ju lika antal däck. Så varje förare får lika många preheater, alltså förvärmda däck, som man då oftast görs av på fredagen kanske när det inte gäller så mycket. Och sen använder man helt nya däck som aldrig uppvärmer då till lördagen och söndagen.
För när värmecykeln på cykeln, den påverkar.
Och det påverkar det till och med, så jag kände när jag körde att det påverkar. Man kunde, när vi körde Continental ett år där i Pro Superbike, då kunde man inte köra på däck som redan var uppvärmda en gång, för de levererade inte det fästet. Det kunde skilja en sekund per varv. Och det ser man ju i det här startfältet. Nu ser jag inte att det skiljer en sekund, men bara skiljer 2/10 så är det från att vara 5 eller 12. Så att det är otroligt viktigt att det sköts.
Ja, vi får säkert anledning att återkomma och se hur säsongen utvecklas och hur man snackar om det här med däcken och reglementet kring det och kanske också tilldelningen till helgerna med olika blandningar. Stänger vi den punkten, Andreas?
Ja, jag vill se en bättre kvalitet där.
Mm.
På något sätt. Jag vet inte om det är kvaliteten eller om det är att fönstret måste ökas, men jag vill inte se att de droppar på det här sättet. Det tycker jag är tråkigt.
Mm, jag håller med dig.
Marquez i Red Bull Ring första racen till exempel också droppade jättemycket.
Mm.
Tråkigt när vi får se sådana, när det inte levererar det vi ska.
Du, den här podden börjar lida mot sitt slut. Vi har en punkt som vi inte har tagit någonting om och som vi har varit en återkommande punkt de senaste...
Den fasta de senaste, punkten.
Ja, en fast punkt till. Förutom Vinales då, så har vi ju snackat Yamaha. Hur är läget där inför fortsättningen?
Ja, Quartararo leder mästerskapet. Det är väl det viktigaste. Jag tror de leder både team och märkes fortsatt, även fast han är nästan ensam i teamet. Crutchlow kör i helgen i fabriksteamet i Aragon. Nu pratar jag nästa helg. Efter det så snackas det om att Morbidelli då ska komma tillbaka. Han kommer gå in rakt in i fabriksteamet. Det här med motorer kommer inte vara något problem. Det fick vi reda på under förra veckan. Så han kommer hoppa in där och ta över Vinales cykel helt enkelt, Morbidelli. Han ska köra hela nästkommande säsong också. Morbidelli som testkörde på Misano, det sa vi inledningsvis, efter sin knäoperation. Det såg inte jättebra ut när han åkte ur depån, tycker jag. Han fick hjälp, han satt på cykeln när de tog ner stödet. Det kändes som att det är inte 100% än.
Det känns ju, alla som har gjort illa knä eller någon led vet ju att det är en vinglig känsla där. Och ihop med motorcykel är inte helt lätt.
Inte helt. Men han ska inte köra maraton ju, han ska inte springa ett maraton. Då hade det varit värre. Eller spela fotboll hade varit jätteroligt också.
Det är sant.
Så det är ju bra i sammanhanget då. Eller åka skidor hade varit jättedåligt också. Ja. Alpint.
Ja.
Ja. Det finns många saker som är värre än åka motorcykel.
Det ska man få tänka.
Men han kommer köra resten av säsongen. I Petronas Yamaha så kommer Rossi fortsätta, det vet vi, under den här säsongen då. Aragon-helgen så kommer det vara Dixon på cykeln igen. Och i Moto2 då så tar Dixon styrning i Moto2, så kommer McPhee hoppa in där under Aragon-helgen, tycker jag är kul.
Och det blir istället för Noroddin som körde här på Silverstone.
Noroddin ersatte ju då Dixon i Moto2 förra helgen och gjorde ingen succé alls.
Istället får McPhee chansen nu då?
Nu får McPhee chansen, ja. Det tycker jag är kul. Att han får hoppa in i Moto2-klassen istället. Och så Dixon. Och så till Misano-helgen. Då kommer ju Dovizioso att köra på den cykeln. P3 Petronas-cykeln istället för Morbidelli då, som kör i fabrikstimmen. Så från och med Misano-helgen så blir det alltså Quattararo, Morbidelli, Rossi, Dovizioso.
Och vad gäller för Dovizioso framåt då? Vet man någonting där?
Det vet man. Dovizioso ska köra resten av säsongen på Morbidellis lite äldre cykel i Yamaha. Som en förberedelse egentligen inför nästa år. Då Petronas då, som inte kommer heta Petronas-teamet utan det kommer heta någonting annat. Gissningsvis någonting med en italiensk sponsor där, With You. Vi får väl se när de offentliggör det. Men ryktena går ju starkt att det är huvudsponsorn. Dovizioso som en förare med fabriksmaterial, det vill säga 2022 års specifikation i det teamet tillsammans med Darren Binder som ryktesvis då kör med fabriksteamets, årets fabriksteams grejer, det vill säga det som ja,
spännande uppställning
Morbidelli ja. Quattararo kör på.
Spännande uppställning då i så fall ja. I det teamet. Är du förvånad att Dovi är tillbaka?
Ja, det är jag faktiskt.
Jag är också lite förvånad.
Jag är lite förvånad. Jag tror att det har med italienska sponsorn att göra. Att han är tillbaka.
Och att han själv vill.
Jag tycker det är kul på ett sätt att Dovi är tillbaka. Det är ett välkänt namn och sådär, men... ja, han är inte purung.
Nej, det är inte den nya införseln. Inflödet av Martin till exempel, eller Fernandes. Eller...
Tänk Fernandes.
Raul Fernandes
och... Kanske till och med vi har pratat om Lecona gjorde ett bra race. Ike Lecona och Fernandes. Nu blir det Darren Binder istället då.
Helt oprövad såklart.
Ja, han är oprövad. Men han är ändå... Ja, han får mycket lovord i depån. Att han är en framtidsnamn helt enkelt. Så vi får ju se. Han har även testat på Bruno. Vet vi ju för några veckor sedan körde han ju där. Jag tror det är en R1. Ingen M1 utan en R1. Kommer säkert bli jättebra för De Binder. Nu tycker jag Dixon gjorde extremt bra ifrån sig på hemmaplan faktiskt. Mm. Riktigt bra ifrån sig på den cykeln och det känns som att han passar bättre på en stor cykel än på en Moto 2. Men som sagt, vi får se vad han hittar på till nästa kommande säsong. Men det verkar vara Binder helt enkelt. Jag trodde ändå att han kunde vara med och slåss om Binder om den här styrningen nu i med de bra resultaten. Men det verkar som att det är färdigt med Darren Binder.
Ja, det var en klar och tydlig redogörelse här för vad som komma skall och vad vi tror oss veta om framtiden.
Ja, vi får väl se då. Stigefelt och Rassali när de offentliggör detta. Det sägs väl att det ska göras i Misano. Mm. Och det är lite intressant. Då kommer vi faktiskt vara på plats där i Italien. Hoppas att vi kan snacka lite med Johan om framtiden.
Mm, jag hoppas jag också. Bra! Jag känner mig färdigpratad och nöjd. Jag känner mig lugnare i sinnet. Det var skönt att prata motorcyklar en timme. Lugna kroppen lite grann.
Har vi missat något?
Nej, jag tror inte det. Nästa gång ska vi snacka Aragon. Vi har missat att tacka våra lyssnare.
Stort tack till alla som stöttar oss. Så vi kan podda här och få lite annat i huvudet.
Precis. Då bör man inte anlita någon annan prathjälp.
Nej, det gör vi här. I denna monologen.
Precis. Bitvis monolog, ibland dialog. Ja. Sällan tyst.
Bra. Nästa vecka så är det alltså start nummer 26. Det vet jag vem det är.
Ja, det vet jag också.
Den är klockren.
Jag tror vi kommer pricka samma där.
Ja, du vet att jag har kört med det. Jag brukar säga det. Jag har också kört med 26.
Du har kört med de flesta nummer. Det är nummer ett.
Jag pekar nu på ett foto här på min vägg.
250 GP.
250 GP. 2005, då körde jag med nummer 26.
Mm. Var du 26 år då, eller? Nej, det var det inte.
Jag var lite yngre faktiskt.
Ja. Nu avrundar vi tycker jag.
Tack för idag.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards. Save big.